Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Fannys förebilder som släpps på självaste internationella kvinnodagen. Dagen för att uppmärksamma ojämställdheten och kvinnors situationer över hela världen. En dag att hylla kvinnor helt enkelt, vilket ni vet att jag älskar att göra. Den här veckan har jag klippt ihop delar ur lite olika avsnitt med lite olika syften. För jag tycker att på en dag som den här ska vi både lyfta kvinnliga förebilder och prata om systerskapet. Att vi kvinnor måste hålla ihop tycker jag är en självklarhet. Jag tycker också att vi ska lyfta fram kvinnor som vågar bryta normer. Och sist men inte minst, heja på män så att de också vill ta ansvar. Med det här avsnittet har jag försökt få fram de här delarna. Och jag önskar att jag kunde ha med alla tidigare gäster. Men de börjar ju bli så många att ett sånt avsnitt skulle bli alldeles för långt. Om ni tycker att det här är bra så får ni gärna både prenumerera på podden och ge den det betyg ni tycker att den förtjänar. Kom ihåg att idag ska vi lyfta alla fantastiska kvinnor i våra närhet och se till att ge dem lite extra kärlek. Med det sagt, se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett långt avsnitt som jag hoppas kan stärka er. Först ut är Amanda Lundeteg, vd på Allbright. Ur hennes avsnitt vill jag ta ut den delen där hon pratar om att kvinnor faktiskt är bättre på att lyfta varandra upp till ledande positioner. Och hon spräcker hål på myten om att kvinnor är hårdare mot varandra. Och vem som egentligen tjänar på den myten. Jag själv älskar att höra statistiken om att kvinnor lyfter andra kvinnor. Det tycker jag är ett bra tecken på ett framtida starkt systerskap. Ja, för där har du pratat mycket om att liksom män håller varann
om ryggen
väldigt mycket. Mm. Tycker du att vi kvinnor gör det?
Den är lurig.
Den är
svår för att kvinnor tvingas ju göra det nu. Alltså tvingas ju, spelplanen är ju satt av män. Mm. Så att kvinnor behöver organisera sig och tipsa om varandra hit och dit för att också ta plats. Mm. Jag vet inte om det håller varandra om ryggen, men det är ju ett liknande beteende. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men alla medel för att vi ska nå förändring i nuläget tycker jag.
Precis, för Madeleine Albright, det är därifrån ert namn kommer.
Ja, precis. Eller inspiration från henne. Ja.
Hennes citat, det är väl att det är så place in hell, eller hur? Du kan med det mer exakt än vad jag gör.
Ja, precis. There's a special place in hell for women who don't support each other.
Ja, någonting sånt. Någonting sånt. Men det som har kommit upp här ganska mycket, eller blandat, men med vissa kvinnor, det är att kvinnor är hårdare mot varandra.
Ja, det där är en typisk sån myt som faktiskt inte stämmer.
Nej.
Och då kan man säga, vart kommer den? Vem är det som har sagt det där från första början? Och vem tjänar på det? Mm. Att vi pratar så. Vi ser ju jättetydligt i våra rapporter att kvinnor är mycket bättre på att befordra kvinnor. Mm. I vd-kvinnornas ledningsgrupper så är det 47% kvinnor i ledningen och 47% kvinnor i linjen. Alltså på linjepositionerna som är viktiga positioner för att göra vidare karriär. I vd-männens ledningsgrupper så är det 23% kvinnor i ledningen och 11% kvinnor i linjen. Mm. Alltså 47 versus 23, 47 versus 11. Mm. Så det blir så extremt tydligt att kvinnor faktiskt är bättre på att rekrytera andra kvinnor.
Mm. Men det är ju en sak att man liksom rekryterar varandra in i ledningsgrupper och sådär. Mm. Men sen hur man är mot, för det här, det vi har pratat om lite, att man dömer varandra hårdare utifrån utseende till exempel.
Mm.
Att man ser kvinnor mer som konkurrens än en man.
Mm. Men, och, ja, och liksom, ja, kvinnor bedöms på helt andra parametrar än män. Men de som bedömer kvinnor hårdast, det är faktiskt män.
Mm.
Det finns en jättebra studie från, som har gjort sig lite olika tappningar. Den senaste är i Oslo, så vet jag vet. Den heter Studien om Hans och Hanna. Känner du till den?
Nej, nej. Berätta.
Ska jag dra den så kort jag kan?
Det behöver inte vara så kort heller. Det är alla är så intresserade som lyssnar. Så
ja, bra. Då broderar jag ut. Den gjordes 2015 på Marknadshögskolan i Oslo.
Mm.
Ursäkta. Och ja, det man gjorde då var att man presenterade en, liksom, en karriärist- för studenterna. Och hälften av studenterna fick höra om den här karriäristen som Hans. Och andra halvan fick höra om den som Hanna.
Mm.
Och liksom berättelsen är identisk. Mm. Bara det att namnet är, skiljer sig åt. Och sen så får studenterna bedöma Hans respektive Hanna utifrån en rad parametrar. Mm. Och då är det bland annat så här, tycker du att Hans Hanna är en bra ledare? Då är det en mycket högre andel som tycker att Hans är en bra ledare än Hanna. Skulle du vilja ta en öl efter jobbet med Hans Hanna? Jätteviktig fråga för övrigt. Då är det betydligt högre som vill ta en högre andel som vill ta en öl med Hans än Hanna. Så här, gillar du Hans Hanna? Hanna är liksom kanske en tredjedel som gillar, medan en majoritet gillar Hans. Det är en massa frågor där det blir väldigt tydligt. Jo, just det, och så här, upplever du Hans Hanna som bossig?
Mm.
Då, och här ska bossig tolkas som någonting negativt, som att du gör order utan att ha fog för det.
Mm.
Och då är det väldigt många fler som tycker, eller högre andel som tycker att Hanna är bossig jämfört med Hans. Så att Hanna bedöms så hårt. Och det man ser i den här studien, det är att män tenderar att bedöma Hanna ännu hårdare än vad kvinnorna gör. Båda bedömer henne hårdare, men männen är mest kritiska.
Mm.
Så det som är obehagligt med den här studien är ju ett, att det blir så himla tydligt att kvinnor bedöms hårdare. Två, det är unga personer, alltså de är ute i arbetslivet nu. Och tre, att männen bedömer henne hårdare.
Näst ut är Anna Maria Corazza Bildt som berättar om sin upplevelse av att vara kvinna inom politiken. Hur hon upplevt att hon ofta varit tvungen att bekräfta män och hur hon tycker att vi ska sluta med det. Men hon pratar också om systerskapet, hur många styrkor kvinnor har och att vi måste stötta varandra.
Man får kommentar för sina hår hela tiden och för sina kläder och sina väskor.
Mm. Mm.
Men den viktigaste för mig är inte den här. Den viktigaste för mig som kvinna i politiken, det är någonting som fortfarande är så överallt, tycker jag, att på något sätt vi måste ta hand om mäns svagheterna.
Mm.
Ska förklara vad jag menar?
Ja, utveckla gärna.
Och som sagt, det är en generell kommentar som man måste utveckla och argumentera. Det handlar på jobbet att oavsett att i grunden, vad jag bemöter i mitt liv, och det är min personliga upplevelse och erfarenhet, är svaga män på jobbet. Som är fantastiska, kanske duktiga, kompetenta, engagerade och alltid, men i grunden svaga. Det betyder, jag inte så mycket självförtroende, så känner sig hotat av kvinnor.
Mm.
Och det betyder, om du är en stark kvinna, som jag hoppas många är och vill vara, och ska inte gömma dem med det. Och du är kanske kompetent, duktig, påläst och så vidare. Men i alla fall, även om du inte är det, men det är stark. Det betyder du står för dina värderingar, för din identitet, för vem du är, vad du kommer ifrån. Och du har din kompass i livet. Det tycker jag i alla fall är viktigt.
Mm.
Eller du är på väg att utveckla den. Du ska inte hela tiden anpassa dig att den man som du har som chef eller som kollega känner sig hotad.
Mm.
Och för mig, the story of my life i mitt arbetslivet är män som känner sig hotad av mig. Oavsett vad jag gör, bara för att jag är stark. Och det får vara nog. Det får vara nog, det får vara slut av den här. Varför det? Det är mitt upplevelse, men det är en miljon andra kvinnor upplevelse.
Ja, såklart.
Det är en miljon andra flickor upplevelse. Jag vet att jag pratar för många här. Och det här att liksom, och jag har en briljant idé, jag ska vara konkret nu. Jag har en briljant idé kanske, du har säkert en briljant idé och jag kommer på någonting. Och sen när du säger det på stabmöte, eller du säger det på en konferens eller någonting, man glider över. Så en vecka efter, eller en månad efter, eller ett år efter, det är din boss eller din kollega någon som plockar den här, eller kommer på med den, så alla, ja, men det här är superbra, vad duktig, vad kunnig. Och sen, om du går till din boss eller din kollega och chef och säger, vet du vad, jag har sagt den här på en vecka sedan och ingen har även noterat, jag har sagt det här på två, jag kom till din kontor på två år sedan och sa, ska vi göra den här, it's a game changer, det blir bra för företag, det blir bra för vår parti, det blir bra för någonting. Om du säger då så, din boss istället att säga, jo vad duktig du är Fanny, superbra, den idé är fantastisk, vi ska driva den. De blir sur och är och besviken. Eller om du säger, och vet du vad, jag tycker du är så fantastisk, I mean Carl, vem du är. Du, den idé som du har, liksom, det är någonting... det är du som har utvecklat den, det är du som ska ta kredit. Det är hela tiden när vi måste anstränga oss för att ge kredit till den män som vi har framför oss. Vi måste lyfta dem, vi måste visa att de är duktiga, vi måste reassure dem. Du vet, reassure. Du är bra, du är duktig, du är toppen, det är du som styr, det är du som har makt, det är du som hittar på den bra idén. Basta! Varför det?
Ja, precis.
Varför det? I mean, hela tiden att kompensera att de behöver kvinnor runt omkring, eller medarbetare runt omkring, eller kollegor runt omkring, som lyfter deras självförtroende och deras... Och det här är överallt. I alla fall det är mitt erfarenhet, det är mitt upplevelse. Och jag vet att det finns många kvinnor och flickor som då har som reaktion, okej, nu ska jag bara vara snällt. Snällt, det betyder inte att man inte är snällt. Det betyder snällt, det betyder okej, du har rätt. Okej, det är du som är bäst. Okej, det är du som har hittat på bra idé. Så man pushar sig ned med sina idéer, med sin kunskap, med sin erfarenhet, med vem man är, med sin styrka helt enkelt. Och det är naturligtvis dåligt för politik, det är dåligt för företagande, det är dåligt för samhälle. Därför man förlorar den kraft som kvinnor har. Och du vet att det finns massor med studier som säger att women are an asset. Vår kreativitet, våra idéer, våra styrka, våra styrelse, överallt. Kvinnoperspektiv, mångfalden, det vet alla nu. Alla är inte accepterade med alla. Och naturligtvis i politik, du behöver kvinnoperspektiv, du behöver en annan perspektiv. Så om det är någonting jag skulle önska mig, att vi samlar krafter och bryta den här, att vi tar hand om mäns brist av självständighet och tro på sig själv.
Hur gör vi det då?
Nej, men man får, i arbetslivet man får vänta sig att du kvinna ska vara ska tro på dig själv, ska vara självständig, ska ha självförtroendet och att du klarar dig. Och du vet att i arbetslivet vi måste vara två gånger duktigare, två gånger starkare, två gånger arbeta hårdare, det vet alla. Vi måste bevisa hela tiden att vi kan, att vi är, vem vi är, varför ska jag få det uppdrag. Det är inte självklart.
Nej.
Det är väldigt mycket på förbättringsväg, jag måste säga. Men vi är inte än där. Hur gör vi det? Jag svarar till din fråga. Vad jag tycker i alla fall, jag delar min upplevelse här, det är ingen sanning, det var jag har lärt det för mig själv. Sen precis. Andra får dra sina slutsatser för sig själva. Att kvinnor ska stötta kvinnor. Vad jag har sett som är problematiskt i arbetslivet är att man pratar mycket om systerskapet. Men det är dags att vi går från ord till handling. Det finns en väldigt stark retorik och tro. Jag tror verkligen många som säger systerskapet, kvinnor ska stötta kvinnor, tro på den. Men sen man praktiserar det nu idag på måndag i arbetslivet, det är en annan sak. Och där säger jag istället, det är mitt erfarenhet av många kvinnor som når toppen eller som får rätt för sig själv, får en uppdrag, går vidare, gör karriär, politik, näringsliv, överallt, vänder ryggen till andra kvinnor. Eller Det är inte att de blir elaka, inte alls. Det är bara överlevnande reaktion. Okej, det har blivit så tufft för mig att nå toppen. Det har blivit så tufft för mig att liksom springa efter män. Det har blivit så hård att nå den här positionen. Att jag har inte råd.
Mm.
Jag har inte råd. Jag måste nu förvalta. Mm. Jag måste nu... Nu är jag där och jag måste se till att...
behålla liksom.
Behålla. Mm. Behålla. Mm. Och vad jag får behålla... Jag är snällt med alla män.
Mm.
Jag är snällt mot alla som är i makten.
Mm.
Jag är snällt med alla de som fattar beslut. Snällt, förstår du vad jag menar?
Ja,
snällt, det betyder inte att du skrattar. Det betyder att du...
Klappar med hårs.
Jo, att du slutar vara en förnyare.
Mm.
Du slutar vara en förändrare. Mm. Du slutar på något sätt även... Jag skulle säga, Fanny, vara dig själv.
Mm.
Men du anpassar dig.
Mm.
Du följer strömmen. Du är liksom... Det är ingenting fel att vara försiktig. Jag menar, det är ingenting fel att vara snäll naturligtvis. Men... Jag hoppas jag kan vara tydlig i vad jag menar. Det handlar om att du ger upp en del av dig själv för att du är rädd att vara straffad. Du är rädd att gå tillbaka.
Mm.
Och min erfarenhet är också att då blir du ensam.
Mm.
Då blir du ensam.
Mm.
Och kortsiktigt det kan löna sig. Att du liksom, du hinner inte, du orkar inte, du har inte råd att hjälpa andra kvinnor, att stötta andra kvinnor, att lyfta andra kvinnor. Därför att du kan vara straffad, du kan betala pris dig själv, det kan vara svårt att behålla din position eller gå vidare.
Mm.
Har du inte gett till andra tillbaka, har du inte varit generös när andra behövde dig, har du inte stöttat någon andra med de var på botten, då är du ensam. I toppen. Och det kommer alltid dag efter. Du vet, man är inte alltid i toppen. Så det här tycker jag är något man ska lära sig väldigt mycket. Och jag önskar att överallt, inte bara i Sverige, men definitivt också i Sverige. Kvinnor i toppen i politiken, kvinnor i toppen i näringslivet, kvinnor i toppen i civilsamhället, kvinnor i toppen överallt. I media, överallt. Ska inte vända ryggen till andra kvinnor. Ska leva upp till systerskapet på riktigt. Om män börjar förstå att kvinnor hjälper varandra och stöttar varandra, då blir det game changer. Det tycker jag verkligen.
I nästa del får ni lyssna till Ebba Busch Thor, som även hon pratar om systerskapet och hennes dubbla upplevelser av det. Vilket jag tycker var viktigt att ta upp, för det finns så delade meningar om just systerskapet. Många anser att kvinnor är de som stöttat dem mest, medan andra säger att kvinnor varit de som varit absolut hårdast mot dem. Därför tyckte jag att Ebbas input var väldigt intressant. Hur upplever du systerskapet? För det här pratar vi också om. Det vill säga att vi säger så här, vi kvinnor ska ta rygg på varandra och vi ska stötta varandra. Men ibland är det också faktiskt kvinnor som slår hårdare mot varandra.
Mm.
Har du själv upplevt det någon gång?
Absolut. Och det ska jag väl säga att det är klart att jag har stött på riktiga mansgrisar som verkligen har försökt sätta sig på en, liksom, i både och alla bemärkelser. Men en del av de sakerna som har hänt eller sagt som har satt sig hårdast har faktiskt varit ifrån andra kvinnor.
Mm.
Och som också då har varit lite det här... Ja, men vad roligt att det går så bra för dig och du är så, du är så entusiastisk. Det var jag också när jag var i din ålder. Men vänta bara, snart kommer du stöta på det här glastaket och motgångarna. Så ha inte för höga förhoppningar.
Mm.
Istället för att kanske komma med lite handfasta tips.
Mm.
Ja, jag fattar att du är medveten om att det är saker och ting inte bara en vals på röda rosor.
Mm.
Det här är mina erfarenheter, om du vill lyssna.
Mm.
För det har ju snarare bidragit till att trycka ner den och känt att vad är systerskapet? Alltså det var ju först när jag blev partiledare som jag hamnade liksom i ett arbetssammanhang där jag var en del, som kvinna var en del av majoriteten. Då var ju Anna Kinberg Batra partiledare för Moderaterna och Annie Lööf även då för Centerpartiet. Och då var ju plötsligt 3 av 4 allianspartiledare var kvinnor.
Mm.
Jag hade aldrig varit i ett sammanhang där det var majoritet kvinnor.
Nej.
Och då upplevde jag också en helt annan typ av kvinnligt ledarskap från både Anna och Annie.
Mm.
Som istället för att se en som en hot, man kunde till del vara konkurrenter, till del ha tuffa politiska debatter. Men de såg mig inte i första hand som ett hot, utan man kunde på det här liksom, raka sättet vara med och lyfta
varandra och unna varandra framgång. Och det var nytt för mig då, men någonting som jag har alltid själv försökt praktisera och längtat efter att det skulle få vara så någonstans också. Men det tror jag är otroligt viktigt nu när det är fler kvinnor som slår sig fram. Ja, kroka arm med dina systrar på vägen upp, för de där kommer man att ha med att göra sen. Det betyder inte att man inte kan ha jättetuffa fighter också när man tycker olika i sak. Men att behandla varandra med respekt och kunna heja på varandra när det går bra.
Vad tror du att det beror på att tjejer är tuffare mot varandra? För det kommer upp ganska ofta att man dömer, alltså att kvinnor dömer varandra hårdare än vad de dömer män.
Det skulle säkert gå att skriva en hel avhandling på. Men dels så kan jag ibland känna att vi blir mer kollektivistiska. Alltså bara titta på hur man agerar i liksom, årskurs 7. Ingen ska sticka ut. Alla ska höras ungefär lika mycket. Klä sig ungefär likadant. Jag vet att jag jättegeneraliserar nu. Jag upplevde i alla fall att mallen var ganska snäv. Och att man inte kunde sticka ut för mycket ifrån den. Och att vi också har lärt oss, och det är också en anledning till att jag är så tveksam till det här med kvotering. Jag vill inte ha att vi i fler sammanhang lär oss att okej, det finns en kvot för hur många kvinnor det kan finnas här. Så om det dyker upp en till så ska man känna sig hotad. Det finns plats för hur många kvinnor som helst. Jag vill inte att det ska vara så att i någon ledningsgrupp så, om det finns en kvinna, om det dyker upp en ny så måste man kanske trycka ifrån eller snacka ner den personen, för annars så tappar man den basen som kvinnan i gänget. Jag vill inte se det så.
Nej.
Alls.
I nästa del av det här avsnittet vill jag ha med Anna Kinberg Batra och den delen där hon pratar om att bryta mot en kvinnonorm och vilka konsekvenser det kan få i offentligheten. För att om kvinnodagen handlar om att prata om ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen, så är det här en väldigt viktig aspekt att prata om. Alltså om hur hierarkiska och ofta manliga strukturer påverkar kvinnor. Därför är det också viktigt att lyfta kvinnor som Anna, som inte anpassar sig efter vad någon annan tycker att hon ska vara.
Ja, för du kom ju in i en period, som du säger, när det var väldigt kaotiskt i politiken. Det hände mycket. Du efterträdde Fredrik Reinfeldt, som hade suttit i 8 år. Eller,
det blev över längre tid som partiledare.
Ja, men han hade suttit i regeringen som statsminister i 8 år. Och det här har ju såklart påverkat varför du... hoppade av rollen som partiledare. Att det var rörigt, intern kris. Men vi har också pratat lite om att tidigare med andra gäster att Moderaterna är ganska hårda mot kvinnor. Du var den första kvinnliga partiledaren någonsin. Kan du hålla med om det, eller hur är din upplevelse av det?
Nej, men det är en faktor. Jag tror att det var 4 faktorer jag liksom kommit fram till som gjorde att det blev extra mycket uppförsbacke för mig. Alltså, för det som händer är, jag får ju avgångskrav emot mig. Först ett, som jag liksom slår bort i princip. Och sen en omgång till som tar mig till den här punkten där jag känner att det här kommer inte gå. För det lagspelet funkar inte för att vinna matchen. Det var liksom min bedömning där i augusti 2017. Halvvägs till valet ungefär. Det brukar vara så. Stadgarna är skrivna så, och liksom normalregeln är att man väljer en partiledare. Hittills alltid en hand då, sen 1904 när Allmänna valmansförbundet startades. Och sen får han till valet på sig att bli vald allra helst till statsminister då. Och lyckas han inte så får han hård kritik och brukar få avgå efter ett tag. Lyckas han så är han hjälte. And that's it. Det är ungefär liksom kontraktet som det brukar vara. Och så händer det andra saker i mitt fall och det blir liksom otåligt. Och det här händer i halvtid. Och skälet till det tror jag är 4. Det är inte bara kön. Men det är en faktor. Men sen är det ju otydlighet i mandatet efter valet. Alltså jag kommer efter en framgångstid med Och jag får frågan mitt under pågående regeringskris. Mm. Och det hade jag väl inte föreställt mig faktiskt. Utan man brukar ju ha några månader på sig att fatta sånt här beslut.
Det var inte de bästa förutsättningarna.
Nej, och då är det både så här, fortsätt i den här riktningen för vi har varit bättre än någonsin. Och stora behov av förändring samtidigt. Så otydlighet i mandatet är en faktor. Osäkerhet i omvärlden är en annan. Det händer alltså dystra och negativa megahändelser runt om oss hela tiden. Och då blir det väldigt mycket krisfokus och ganska lite sådär bygga framtid, utveckla skolpolitiken, sätta långsiktiga mål. Det gjorde jag också. Ja. Men det har du kanske inte sett på tv, för det är inte det som liksom står i fokus under de här åren. Då.
Precis.
Den tredje faktorn är otålighet. Mm. Det är ju något som händer här när jag inte får 4 år på mig.
Mm.
Och en del i det är medielandskapet. Jag jobbade på Svenska Dagbladet några somrar när jag var student.
Precis.
För massa år sedan. Jag hade journalistdrömmar en gång.
Ja.
Men jag klarade liksom inte opartiskhetskravet efter ett tag. Så det gick inte. Men det var väldigt roligt. Och då kom tidningen på morgonen.
Mm.
Och trycktes på kvällen och natten.
Mm.
Och sen jobbade man en hel dag. Och sen var det kväll och så var det natt och så var det morgon. Och ett mediedygn var ungefär 24 timmar. Om det inte var total kris någonstans. Precis. Och nu är det liksom flöden och konstant och snabbt och piskas upp och snabbare rubriker och skarpare rubriker och snabbare mätningar och extra hårdskruvade mätningar. Och det där piskar upp tempot.
Mm.
Det är 3 av 4 faktorer, men den fjärde är absolut kön.
Mm.
Det händer andra saker med mig som inte har hänt. Någon av mina företrädare, så vitt jag vet, inte med Stefan Löfven och inte med min efterträdare.
Nej.
Och särskilt i så här dystra tider då, när det är mycket krishantering och flyktingkris och terrorism till exempel. När jag då tar liksom politiska högerpositioner egentligen. Mm. När jag är, ja, det som man brukar kalla stark eller beslutsför om det är en man.
Precis.
Det är då jag blir liksom
kritiserad.
Vass. Borde skämmas. Alltså får hård och känslomässig kritik. För då bryter jag mot en kvinnonorm, tror jag. Att man ska vara söt och snäll i offentligheten. Men om man fattar skarpa beslut i skarpa frågor och eller i höger, då uppfattas man liksom inte bara som högerman. Sådana har funnits i alla tider och man behöver inte hålla med om. Men liksom, utan då är det något annat. Då är, då är det farligare.
Mm.
Och när jag utmanar om regeringsmakten är jag farlig på gränsen till häxa, tror jag. I alla fall i liksom medietyp.
Man blir påklädd sån epitet liksom för att man är kvinna.
Antingen är man snäll eller så är man hård.
Mm.
Och det är väldigt svårt att träffa rätt däremellan. Mm. Alla kvinnor jag känner som yrkesarbetar överhuvudtaget, särskilt på ledande nivåer, är vana vid diskussioner om hur hård får man vara, hur ska man vara och vad funkar och hur ska man tänka på vad med sin roll och så. Och det behöver ju inte män göra på samma sätt.
Nej, så är det ju. För att det jag har läst lite om Moderaterna och sådär, det är att de är, eller de, alltså generellt i politiken, att man har en ganska traditionell och liksom auktoritär organisation och kultur. Hur tror du att det påverkar dig som kvinna?
Ja, det krockar ju mot det på något sätt. Jag kom dit jag kom i den.
Mm.
Det gick rätt bra för mig som utskottsordförande och gruppledare. Och där var jag också första kvinnan.
Mm.
Så jag har liksom verkat i traditionell maktstruktur dominerad av män förut i många, många år.
Mm.
Och jag vet då att, eller hittills i alla fall, har det då varit så att då är det viktigt att bevisa sig och vara saklig och kompetent. Och man får absolut inte vara liksom, för mjuk eller för kvinnlig eller så, vad det nu det må vara. Liksom. Utan det är väldigt, väldigt viktigt i Moderaterna att vara seriös.
Mm.
Nu hör inte lyssnarna hur jag rynkar pannan här, men det är väldigt viktigt.
Ja.
Och seriös och rationell och kompetent är sådana här faktorer som vi brukade mäta på.
Ja.
Och då ledde jag alltid över Stefan Löfven till och med när jag krisade som mest. Och det tycker Moderaterna är fint.
Mm.
Men i offentligheten händer något annat också.
Precis.
Och det blir ju det amerikaner brukar kalla likability då. Då ska det liksom mätas.
Mm.
Och det gör det svårare.
Mm.
Det finns även internt. Mm. I varje organisation så finns det ju de som förväntar sig att kvinnor ska vara supportfunktioner eller vara den snällare på möten eller så. Mm. Och då bryter man mot den normen. Och då får man ju antingen ta i lite hårdare och kallas bitch och avfärdas av det skälet. Precis. Eller låta sig köras över och inte kunna fatta beslut. Och det funkar inte heller.
Nej.
När man är chef. Så det är när jag blir liksom nummer ett som det börjar hända andra grejer.
Mm.
Vad toppnivå, alltså ledarroll i manskultur på nästan allra högsta nivå.
Mm.
Det funkade ju fint. Jag kom ju ändå längre än någon kvinna någonsin sedan 1904.
Ja, precis.
Men sen är man lite mer ensam där uppe.
Men hur har du gjort det då? För det här är intressant det du säger nu, för vi pratar mycket i den här podden om hur man positionerar sig som kvinna i affärslivet.
Mm.
Och då pratar vi mycket om det här som du säger nu, att man ska vara rak och tydlig. Och förut har vi kallat det manliga attribut. Sen har jag ju lärt mig att man kanske inte ska dela in det på det sättet. Men vad tror du att du har gjort för att ta dig dit? Har det alltid varit så, eller har du fått lära dig den hårda vägen?
Lära mig den hårda vägen. Mm. Jag har läst lite teori och sånt där också. Mm. Men lära mig den hårda vägen i kulturen, vad som funkar och inte.
Mm.
Det finns ju en anledning på något sätt att alla som blir partiledare har varit med några år i sitt respektive parti. Mm. Annars kan man inte komma dit och skulle inte kunna fungera liksom alls. Mm. Men en slutsats av det har ju varit att jag måste bevisa mig hela tiden. Det finns på Harvard Business School, har de gjort en studie om Margaret Thatcher, där hon beskrivs som den hårt arbetande outsidern på något sätt, som lyckas ta sig till allra högsta nivå. Och hon blev ju också premiärminister och omvald som sån och så. Men hennes berättelse slutar ungefär på samma sätt som min, utan jämförelser i övrigt. Men att trots den här framgångstiden och så, som premiärminister och allting som hon hade, det hade inte jag, så känner hon sig ensam på slutet.
Mm.
Och de hon tidigare hade upplevt som allierade, de väljer att hålla ihop. Och så är hon ensam kvar och så går hon. Det är väl så för de flesta då, tror jag. Män behöver inte gå och tänka på samma sätt på hur de är och uppfattas, utan kan bara göra.
Mm.
Och jag måste i några lägen där jag vet att det är tuffa beslut eller hårda frågor eller så, så vet jag att nu kommer jag uppfattas som hård kanske.
Mm.
Men jag måste sköta mitt jobb.
Mm.
Och det har hittills alltid funkat.
Mm. Nej, men, och det här som vi är inne på nu och som vi var inne på förut, är att man är auktoritär, rak och tydlig. För det här skriver ju du om i din bok, att du ofta fick kritik för att du var tråkig eller för hård eller sådär. Hur tacklar man det? För det måste ha varit jobbigt att få höra. För jag vet att du tycker inte själv att det stämmer med hur du är som person.
Nej, och frågan är också hur skärmig måste högerledaren vara då?
Mm.
Hittills har det ju inte varit så. Fredrik Reinfeldt blev inte statsminister för att han var gullig. Nej, precis. Utan för att han hade koll på läget, han var statsmannamässig. Vi känner att han kan få representera oss i andra länder och prata med andra politiska ledare. Det känns stabilt.
Mm.
Vi vill inte att det ska kännas fnittrigt eller gulligt eller mysigt. Sådär. Eller hur? Så statsmannamässighet har aldrig betytt gullig förut.
Nej.
Och varför skulle jag göra det nu? Det vänder jag mig emot lite och gör fortfarande.
Mm.
Men jag åkte ju ut, så jag har inget enkelt svar på det.
Nej.
Det var en vanlig kommentar att jag borde vara lite härligare och charmigare och så här. Jaha, tänkte jag. Vi har alltså folk som sover ute som har flytt hit från andra länder. Och vi har liksom skjutningar i förorter. Vadå, ska jag sätta på mig något blommigt nu så blir det bättre allting? Eller? Det hade ju varit jättekonstigt.
Mm.
Jag skulle inte vilja att statsministern gör det, eller hans utmanare.
Mm. Men vad tror du, för jag tycker det är intressant att vända på frågan, det här att man kallar dig för tråkig, att du skulle vara fnissig och sådär, eller att du skulle vara mer mjuk. Vad tror du hade hänt om du hade gjort det, om du hade anpassat dig till det och varit mer kvinnlig inom situationstecken?
Jag vet ju inte om jag kan det.
Nej.
Jag är inte liksom, jag tror man måste vara, jag är inte bara 1,90 högklackat, jag är liksom mörk och kan se barsk ut också. Mm. Och inte liksom så här vanligt söt som liten flicka eller så här. So it's not an option, tror jag. Men om jag hade kunnat vara gullig eller bara klätt mig i blommigt eller så, då hade jag inte tagits på allvar.
Nej.
om det är så att landet är i kris omgivet av oroliga grannar och kriser och problem och så, då vill man ju ändå att statsministern ska ha koll på läget och kunna fatta beslut.
Ja.
Och då ifrågasätter man ju det om man säger att ja, men jag är kvinnlig.
Mm.
Och bara svara det istället. Ja. Så jag vet inte.
Men... det är inte heller så seriöst.
Nej, då minskar man ju i seriositet.
Ja.
Så jag vill ju att statsministern ska vara seriös oavsett parti och kön.
Mm.
Och där ser du ju en könsskillnad. För när Reinfeldt, Kristersson eller Löfven till exempel säger någonting seriöst om flyktingkris eller terrorism eller lagordning eller så och inte ler, då är det seriöst, ansvarsfullt eller händer inte så mycket alls. Nej. Eller så. Och det är ju, det är där någonstans som jag blir stram, tråkig.
Mm.
Du borde le oftare, se lite gladare ut och sånt.
Mm.
Nu ska ni även få Gudrun Schymans syn på systerskapet. Att det kanske finns en romantiserad bild av att vi kvinnor alltid ska hålla med varandra. Men också om att vi kvinnor genom att vara medvetna om de strukturer som begränsar oss kan hjälpa varandra även om vi inte tycker likadant. Det handlar om att stötta varandra ibland på grund av att vi är kvinnor. Att det finns massa olika situationer där vi kan backa upp varandra.
Jag ska gå tillbaka lite till en sak som vi pratade om innan. Det här att man dömer tjejer. Utifrån utseende pratar vi om och sådär. Men en sak som har kommit upp i podden innan. Det är hur vi kvinnor är mot varandra.
Mm.
Jag kan tänka mig att du har upplevt mycket systerskap. Men något som jag vet kommer upp ofta. Det är hur att kvinnor dömer varandra hårdare. På olika sätt. Att man slår hårdare mot varandra. Hur har du...
ja, men det finns ju naturligtvis... alltså, alla kvinnor är ju inte överens.
Nej.
Om allting. Det är ju också det. Det finns en föreställning om att kvinnor måste vara överens bara för att vi är kvinnor.
Mm.
Och så är det ju inte. Det Nej. Finns en romantisering av det här med systerskap.
Mm.
Alltså, systerskap är ju att om man har kunskapen om hur samhället ser ut, det vi har pratat om, så kan man ju då... istället för att hänga med liksom, på de här förminskandena eller osynliggörandet eller vad det är, så kan man ju förstå att här, nu ska jag liksom lyfta henne lite här.
Mm.
Även om vi tycker olika så behöver jag ju inte acceptera att hon blir behandlad så där. Det kan man ju säga om vi nu tar på något jobb eller så.
Mm.
Eller ta i politiken. Jag är ju kommunpolitiker i Simrishamn.
Precis.
Och sitter numera också i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är ju liksom den innersta. Det vet man har fullmäktige. Mm. Och sen så har man kommunstyrelse och sen har man kommunstyrelsens arbetsutskott. Då är vi nere på kommunalråd och oppositionsråd. Och sen är det två. Det är en liten grupp.
Mm.
Där det har tidigare varit otroligt mansdominerat. Det har man varit gubbar överallt.
Ja.
Och nu är vi nästan bara kvinnor.
Mm.
Men hon som är kommunalråd sitter då för Moderaterna. Och jag sitter ju där för Feministiskt initiativ.
Ja.
Ja, så vi tycker ju inte lika om allt.
Nej.
Men vi är ju helt överens om att det är betydligt trevligare nu. En helt annan stämning. Inte det där pinka i hörna. Inte det där revirtänkande. Att inte det här markera politiskt mål, alltså på det sättet. Men hon var helt ny och kom från skolan. Och lärare hade inte jobbat politiskt. Och sa jag vet inte hur man gör. Och, så, och då fanns det ju någon som ville hacka ner på henne då.
Ja, precis.
Någon politisk motståndare. En man. Ja, det här har vi aldrig gjort. Och nu och så här, det var hemskt.
Ja.
På hennes första möte gick jag fram efteråt och kramade om henne. Så sa du, det här kommer bli jättebra.
Mm.
Det här kommer bli super. Ja, jag visste inte jag skulle göra. Nej, men det vet man väl inte från början. Men jag har jättemycket erfarenhet. Jag delar med mig. Och sen så har det blivit väldigt bra stämning nu.
Mm.
Och det är ju... alltså förstår du då, ja, vi tycker ju olika. Vi kommer att tycka olika. Vi kommer, ibland tycker vi lika. Men som kvinna så ser ju jag... att jag kan ge henne stöd.
Mm.
Och hon kan ju också se att, jag, att hon kan lyssna på mig. Fast istället för att någon säger, ja men de där jävla feministerna kan man ju inte. Alltså förstår du?
Nej.
Alltså det finns ju, och det finns massa olika situationer där man kan backa upp varandra.
Mm.
Så är det ju. Mm. Men sen tycker vi ju olika. Och då finns det ju i många frågor. Och då finns det ju de som säger, ja titta här, kvinnor kan inte komma överens.
Nej.
Men det är ju inte frågan om att vi ska komma överens för att vi är kvinnor om allting.
Nej.
Så att det finns, jag tycker att det finns en överdriven idé om att alla kvinnor ska hålla ihop.
Mm.
Det finns vissa frågor som rör de här maktstrukturerna där vi både kan och ska hålla ihop.
Mm.
Men sen är det, finns det ju också kvinnor som inte tycker att det handlar om struktur. Som inte accepterar den analysen.
Nej.
Utan som tycker att det handlar ju om det egna valet.
Som
om
då,
du väljer ett jobb med låg lön så får du ju låg lön.
Ja.
Och då får du ju dålig pension. Mm. Men du kanske ska välja någonting annat.
Mm.
Alltså förstår du, att man ser på det på det sättet. Och då finns det ju också kvinnor som i... Som kan utifrån en idé om att allting i samhället handlar om fria val.
Mm.
Och en idé om att alla har samma möjligheter. Då kan ju kvinnor också trycka till andra kvinnor. Och tycker att ja, men det, du får väl gå någon annanstans då. Eller du får väl, alltså så. Och man kan ju också gå, ska jag säga, männens ärenden.
Mm.
Förstår du hur jag menar?
Ja.
Jag menar så är det ju också. Det finns ju ingenting som är så bekvämt för män i den här strukturen om det är kvinnor som säger till andra kvinnor.
Mm. Det här avsnittet är för att lyfta kvinnors kamp som pågått så länge. Men också för att heja på män att ta ansvar. Något ni vet sedan tidigare att jag tycker är väldigt viktigt. Därför ville jag ha med den delen av Ida Östenssons avsnitt där hon berättar om konceptet killmiddag. Som finns för att män ska prata med varandra om machokulturen. För att förhoppningsvis inse att de också lider av de strukturer och normer som finns. Och nu kommer vi in lite på det här som du jobbar mycket med. Och det är ju att killar och män också måste ta ansvar för den kulturen som finns.
Mm.
För du har ju startat... Make Equal, jämlikhetsstiftelsen, som har flera olika saker under sitt paraply, eller hur? Bara killmiddag är en av de sakerna.
Exakt. Vi jobbar kortfattat med, liksom, våra stora del är att vi jobbar som utbildare och konsulter. Där vi hjälper organisationer och företag att både internt men även då externt i allt från kommunikation, bemötande, produkter och tjänster och så vidare blir jämlika och inkluderande.
Mm.
Och med jämlika då så innebär det ju samtliga diskrimineringsgrunder, inte bara kön som jämställdhet gör.
Precis.
Utan det är också att man måste utgå från etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktion och så vidare.
Mm.
Och så det är liksom den stora delen som vi gör. Men vi vill också utmana. Vi har tre värdeord. Vi vill utmana, vi ska vara lösningsfokuserade och vi ska vara inkluderande.
Mm.
Och där har vi, där vi opinionsbildar och skapar liksom, kampanjer och debatt om saker som behöver bli bättre på samhällsnivå.
Mm.
Där vi också har olika metodutvecklande projekt.
Mm.
För att själva lära oss. Vi kan jobba med ett projekt 3 år för att få fram den bästa kompetensen som vi sen går ut och utbildar i och som vi opinionsbildar i.
Mm.
Och från att också i Make Equal, för det startade jag liksom som en del, som en uppföljning av Just Gate Goal and No Limit, där jag såg att det går att förändra om man jobbar med hur. För att mitt stora liksom, projekt i livet har varit att flytta från att till hur. Alla kan säga att saker är problem, men jävligt få pratar om hur ska vi göra då.
Mm.
Så hela Make Equal bygger på att flytta fokus från att till hur.
Mm.
Och
hur där, gör man det då?
Ja, exakt. På massa olika sätt gör man det. Men ett sätt, både då att vi också försöker omdefiniera attet.
Mm.
Alltså att jämställdhetsarbetet, om vi tar den diskrimineringsgrunden, har ju väldigt mycket
mycket varit fokus på empowerment av kvinnor, stärka kvinnor och att kvinnor ska ta plats. Och egentligen så blir det att vi ska bli som männen. Alltså vi köper den hela patriarkala bilden, den formen, och så ska vi bli som dem, ta på oss kostym och gå in i liksom det styrelserummet och också kunna peka med hela handen och avbryta och använda härskartekniker. Då klarar vi oss. Och det är väldigt många kvinnor som berättar om det. Mm. Nu senast var jag på ett jättestort fackförbund och träffade en ordförande. Hon sa så här, ja, men jag har behövt använda alla de här teknikerna och allting för att komma dit jag är idag. Och det är ingenting jag är stolt över.
Nej.
Och det tror jag är väldigt vanligt. Så att vi vill också flytta attet först, att vi måste gå att börja prata om killar och män. Så pratar vi om till exempel sexuellt våld som vi har gjort i Fatta då.
Mm.
Där tjejer har fått lära sig feministiskt självförsvar och alla de här strategierna, liksom, hur vi ska skapa trygghet och inte prata med främlingar, inte gå hem själv och bla bla bla. Det är ju bara en kortsiktig lösning, det är att sätta plåster på såren. Mm. Vi måste liksom komma åt varför såren uppstår. Mm. Och om 98% av de som anmäls för sexualbrott är män och 95% av de som anmäler är kvinnor, då är det ganska konstigt att vi tror att vi kan lösa det om vi inte pratar med gruppen män. Mm. Även om det är en minoritet av män som begår övergrepp, så är det ändå den gruppen som kan, man vet att män lyssnar på män och så vidare.
Mm.
Så Killmiddag startades egentligen ur en frustration efter debatten om We Are Stockholm och Köln. Och 2016, jag vet inte om du kommer ihåg att det var en jättestor debatt i Sverige om sexuella övergrepp och liksom, män och killar i grupp som utsatte tjejer.
Nej, det, kan du inte berätta lite mer om det så att de som lyssnar också?
Ja, men det började egentligen med att det kom ut en nyhet i Köln att kvinnor hade blivit omringade. Och
det var en festival, va, eller?
Det var mer på torg och gator, okay, och liknande som det skedde. Liksom, just att det började bli grupp. Och sen att kvinnor gick ut och talade om att det inte är okej. Att så här, vi ska inte behöva känna oss otrygga i det här rummet. Och sen samtidigt så blev det en debatt om våra festivaler i Sverige. Mm. Och det var det jättemånga som var jättearga över att det var så mycket övergrepp. Alltså, alla politiker, alltså Anna Kinberg Batra, Stefan Löfven, Annie Lööf, alla gick ut och bara, vi är så förbannade, det här är vidriga handlingar av vidriga män. Alltså det var mycket liksom så. Och även i mina flöden på sociala medier.
Mm.
Och jag som jobbar med det här vet ju att det är ju 100 våldtäkter om dagen. Alltså sker det då 4 stycken den dagen på en festival eller på den helgen, så sker det ju samtidigt 96 övergrepp någon annanstans.
Ja.
Och vi kan inte liksom säga att vissa övergrepp är värre än andra, utan vi måste liksom se det här som vad det är. Det är ett samhällsproblem, det är ett haveri. Liksom. Vi lever i en våldtäktskultur som är hemsk. Men vi vet också att de främsta sexuella övergreppen sker av någon vi har nära, inte på en festival.
Mm.
Så vi ska prata om festivalövergreppen men samtidigt prata om helhetsbilden.
Mm.
Och då skrev jag, det här var liksom dagen innan Almedalsveckan eller kvällen, och jag var frustrerad att jag såg att det finns en massa engagemang men alla vill bara prata om att igen, att det är ett problem.
Ja.
Och då skrev jag en delning, ganska lång delning. Och det brukar inte vara så delningsvänligt när man skriver mycket text. Men det jag beskrev, att så här, det här sker varje dag och det här är det som behöver ske liksom på politisk nivå, bla bla bla, jättelång text. Mm. Så avslutade jag med, och alla ni killar i mitt flöde som är frustrerade och upprörda över det här, ni kan också göra någonting. Mm. Och så tänkte jag ska ta en annan take på det här. För att vi pratar väldigt sällan också i feminismen överlag om hur patriarkatet drabbar män.
Mm.
Så då bara lyfte jag all statistik. Alltså, vet ni att var femte man saknar en nära vän? Mm. Män är överrepresenterade vad gäller suicid, alltså självmord, missbruk, utanförskap. Män jobbar så mycket så att de knappt hinner vara med sina barn. Alltså, jag beskrev hela den bilden. Och problemet är att om ni inte tar tag i allt det, alla känslor ni har som ni trycker ner, då kommer du ut i våld. De här typerna, allt från, ja, de är också såklart överrepresenterade vad gäller både utövare, mottagare av våld och våldtäkt och så vidare.
Mm.
Och ni måste ta tag i det här nu. Vi kvinnor har kämpat länge med att ta tag i de könsnormer som drabbar oss, som vi vill befria oss från. Och vi har kommit ganska långt, men ni männen, eller liksom männen har inte börjat med det än.
Mm.
Och det finns ett enkelt sätt, och det är att ni börjar prata med andra män.
Mm.
För det är det vi har gjort. Vi kvinnor har börjat bolla med varandra. Liksom. Och det männen gör är att de börjar bolla med sina flickvänner.
Mm.
Så ska vi bära deras kamp också. Ja. Och sen gick jag och duschade och sen kom jag ut bara några minuter senare. Och den hade fått nästan 1000 delningar.
Mm.
Och det är inte särskilt vanligt. Och jag hade fått nära 100 meddelanden i min inbox på den här korta tiden. Och jag såg att det var bara mansnamn. Mm. Och för mig, när jag ser att jag får jättemycket liksom meddelanden från män, samtidigt så brukar inte det vara något positivt direkt.
Nej.
Men jag liksom
det var det.
Jag bara klickade mig in på några och såg att det var så sjukt mycket kärlek och bara tack, jag har fått höra hela tiden att vi män måste göra någonting och steppa upp och att vi som är problemet och bla bla bla. Och, men jag har aldrig fått veta vad jag ska kunna göra liksom. Och det här är ju också saknat. Jag har ett behov av att prata med andra män, men jag har fan aldrig gjort det. Så vad ska vi prata om och hur, så att det inte blir fel liksom?
Nej, för det man glömmer ofta tycker jag, det är ju att även män lider av machokulturen.
Ja, och det var det som jag tror att jag fångade in i den här. Att så här, vi kan prata om offer och förövare, men alla är offer av patriarkat. Skillnaden är bara att kvinnor är offer för mäns våld. Och män är offer för mäns våld. Så vi måste ta tag i och jobba med gruppen män. Och det måste män ta ett eget ansvar för. Vi kan inte göra allt. Liksom.
Så bra. Ja.
Och då när alla frågade vad ska vi prata om, då var det så här, shit, just det. Så här, det här måste också vara kvalitetssäkert. Det kan ju bli så dåligt om massa män sätter sig i grupp och pratar och försöker lösa saker. Och då hade vi faktiskt haft ett projekt som handlade om machokultur tidigare. Där vi hade tagit fram samtalsguider. Som vi reviderade fort, jag ringde en kompis. Liksom, kan du fixa en hemsida? Vi la upp de här samtalsguiderna. Och han byggde en sajt, killmiddag. Jag hade inte lagt någon hashtag, men när jag såg att den hade fått nästan 1000 delningar. Jag bara, shit, hashtag. Det här är en kampanj. Vad ska jag kalla det? Så bara, killmiddag, men det är bra. Så här, för jag sökte, skulle jag skriva in killmiddag i ett Word-dokument. Och då stod det, menar du tjejmiddag?
Ja.
Alltså, det finns inte det begreppet, eller fanns inte. Nu finns det ju så och så. Ja, och det blev ju en bomb. Det är liksom det är killmiddag i riksdagen, på festivaler, i föreningar, inom näringslivet, hemma hos, på fritidsgårdar. Alltså, det har verkligen använts. Sen tycker jag att det borde användas jättemycket mer, såklart. Men det funkade. Så det var liksom starten för killmiddag.
Men då har ni också delat in dig i tre olika guider, eller hur? Det är för yngre och för pappor och för kollegor, eller hur?
Ja, det finns också. Sen finns det på jättemånga olika teman.
Ja.
Och sen finns det... Vi förstod att vi kan inte ställa samma frågor, även om det är olika teman, till yngre och till äldre. Så att där vi anpassas att man kan jobba mer i skolorna och så vidare. Och med lärarhandledning och sådana saker. Och sen så efterfrågades det särskilda guider för pappor. Och det är jätteviktigt, för att där har man en lucka att nå män när man är... föräldraledare, när man har fått ett, många män som blir feminister faktiskt när de får barn och börjar tänka på ett helt annat perspektiv.
Och när de får döttrar.
Ja, och det kan man ju tycka vad fan man vill om och tycka att det är skit. Men man, så här, jag ser bara så här, vad kan jag använda för att få fler att verkligen göra feminism? Att bli feminist, det skiter jag i. För det viktigaste är att göra feminism. Alltså, man är inte feminist om man inte gör.
Nej.
Skillnaden mellan jämställdhet, att tro på jämställdhet och att vara feminist. Jämställdhet, då kan man säga, jo, men jag vill att kvinnor och män ska ha samma rättighet, eller alla oavsett kön, om man ska vara intersektionell, ska ha, alltså tänka att det finns fler kön än två. Tänka då att ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. Och där kan man säga, det tycker jag är bra, men man säger ju ingenting, man erkänner ju inte att det är inte så idag.
Nej.
Utan man säger bara, jag tycker det är bra. Och så kanske till och med att vi i Sverige är så bra på det är bra. Men feminist, så säger man ju så här, jag vill att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Och jag säger att det inte är så idag på jättemånga plan. Och jag tänker vara med och göra någonting åt det. Och det behöver inte vara att som jag startar massa organisationer och ändra lagar och hålla på. Utan det kan vara bara att så här, inte skratta åt sexistiska gång. Att se till att läsa på och liksom uppfostra sina barn jämställt utan könsstereotypa liksom fördomar. Det kan vara att inte... trycka ner liksom kvinnor på sitt jobb utan att liksom ta med istället för kvinnor upp när man själv får liksom bananskal eller räkmacka upp och så vidare. Så det kan vara på massa olika sätt som man gör det. Många är rädda, tror jag, för att kalla sig feminist, för att man tänker att men jag gör inte så mycket, för jag gör inte det de här stora feministerna gör, men alla kan göra saker i sin vardag. Alltså, var inte ett svin typ.
Tror du att det här får, eller har du märkt att det här får män att kanske identifiera sig mer med det vi kallar för machokultur? För det är ju, ibland kan ju det låta lite aggressivt. Alltså, jag tror att män uppfattar det så att,
verkligen,
att machokulturen är som ett skällsord. Upplever du att du får en motsatt effekt då? Att de kan liksom känna igen sig?
Verkligen. Och allt handlar ju om kommunikation. Även om jag skulle benämna det de pratar om som machokultur, så pratar jag inte om det på det sättet. Vi pratar om killmiddag. Utan där handlar det mest om att Alltså när en ung kille kommer att köpa min... Vi har ju också gjort en bok. Jag kan komma till förlängningen av killen. Mm. Det blev ju allt vi inte pratar om. Ja. Men när jag då ska signera en bok till en ung kille som vill ha den. Då skriver jag så här, för att du ska få vara hela dig. Mm. Och det är det som vi vill liksom få. Samma sätt som vi har liksom gett tjejer och kvinnor verktyg för att få vara hela oss. Så måste vi också ge det till killar och män.
Mm.
Och... Men det som hände kan man säga med killmiddag, det gick jättebra, men det var också en hel del män som hörde av sig och sa att jag hade det här, men trots att liksom, vi hade de här frågorna och liksom, det står ju också hur man ska värma upp och vad man ska tänka på för att det liksom ska bli trygga rum och så. Trots det så pratade vi inte om oss själva. Vi hamnade ändå i att prata om män som grupp eller man borde och så vidare. Och jag tror att vi har svårt att ens föreställa oss vad vi skulle kunna öppna upp oss kring. Och bland annat en kille då, som heter Tor Rutgersson, skrev det till mig, att han hade haft en sån. Och han skrev också då att när jag väl bestämde mig för att outa något som var jävligt jobbigt, att jag berättade att jag i yngre åldrar när jag var på festivaler brukade passa på att trycka mig mot tjejer i publikhav för att jag kunde liksom.
Mm.
Alltså trycka sig sexuellt liksom, för att man inte märker det för det är trångt. När han berättade det, då öppnade det upp sig.
Mm.
Så han kom med idén till mig. Ska inte vi liksom ta det här vidare och hitta män som vågar liksom sätta ribban och öppna upp sig på riktigt?
Mm.
För man har ju ganska mycket att förlora på att faktiskt prata om sådana saker. Att man har gjort massa skit.
Mm.
Men vi måste också göra det för att se, vad är skiten då?
Ja, men precis.
Inte bara prata om hur man ska vara, utan vad ska man inte göra?
Och då blev det allt vi inte pratar om, eller?
Ja,
mm.
Som först blev en podd och sen en bok och sen ett spel och sen en... Ja, där också lärarhandledning och studiehandledning. Och nu håller vi på att bygga en app inom för fritidsgårdar och idrottssektorn.
Så
att, och det blivit ett projekt som vi driver nu i 2 år. Där vi har fått stöd från Postkodstiftelsen. Att se hur kan vi anpassa det här till platser där män är mycket.
Och eller formas.
Killar framförallt. Killar är och formas. Ja.
Mm.
För att sociala medier, vilka som väljer, det, där kan man missa ganska många. Men om man får in det på fritidsgårdar och om man får in det på i idrottsklubbarnas tänk och tänker att vi blir en bättre förening och vi kommer prestera bättre och vi kommer få fler att stanna kvar om vi tar tag i det här. Att alla ska kunna få vara hela sig. Eller bli av med machokulturen, vad man väljer för retorik i det hela. Så det håller vi på med nu. Nu är vi inne på år 2 för att nu ska vi liksom börja släppa ut metoder och filmer och spel och liknande.
Mm. Ja, för det är det här som Peter Ung pratar mycket om. Machokulturen i fotbollen och liksom omklädningsrums.
Mm.
Hur vi kan förebygga det.
Ja.
Redan
ja,
då.
Ja, men det är ganska många killar som börjar prata om det här nu. Men det är ganska mycket Instagram-profiler. Mer än de som faktiskt befinner sig i föreningarna eller liksom som är kända profiler. Det börjar poppa upp några små i Locker Room Talk som är en svingrym förening som jobbar med yngre killar. Vi jobbar ju med liksom tonåringar. Eller 15 till 25. Och de jobbar upp till 15. Men där har de fått med sig Jimmy Durmas och liksom massa andra förebilder. Och det tror jag är A och O. För att vilken 15-årig fotbollskille lyssnar på liksom Ida Östen som feministen?
Nej, det är ju...
Men man måste liksom försöka bredda det så lätt att, liksom, att det är Peter Ung och Musa Hasselvall och Attila Joldas och alla de här liksom grymma männen som har vågat bryta sig loss från det här.
Mm.
Men för oss är det nu, liksom, vi måste hitta fler män som annars kanske inte identifierar sig som feminister eller som ens identifierar en machokultur. Men det vi kan jobba med dem för att få dem att se och förstå så att de sen kan vara förebilder för andra.
Mm.
Jag tror det är först då som vi kommer lyckas.
Mm.
Och tusen tack till alla er som tagit er tiden att lyssna på det här långa avsnittet som är för att hylla den internationella kvinnodagen. Jag hoppas att ni gillade det och att ni känner er stärkta inför kommande vecka. Vi hörs som vanligt på onsdag igen och tills dess så får jag önska er en grym vecka.